Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Ja, god morgon eller god förmiddag eller vad man säger. Jens Wallin heter jag alltså, medlem här i församlingen. Jobbar också till vardags på Strandhems bibel- och lärjungaskola i Örkelljunga. Gänget där har precis varit ute i Peru på en missionsresa. Så de ska träffa dem imorgon och höra mer. Men jag har förstått att de har haft det väldigt härligt där. Och är ni själva sugna på något sådant någon gång så finns det möjlighet att ansöka till nästa år. Jag brukar alltid passa på att ge lite reklam. Annars så bor jag här i Nyvång en bit härifrån tillsammans med min fru Josefin och våra tre barn. Temat idag är alltså Kristi återkomst. Och jag tänkte att innan vi tar oss an det ämnet så ska vi be till vår Herre. Ja, vi tackar dig Herre för att du har bestämt en dag i historien. Vi vet inte när, men vi vet att du har bestämt en dag då din son Jesus ska komma tillbaka. Och jag ber Herre att du ska tala till oss under den här gudstjänsten och visa oss mer. Ge oss en tydligare bild av vad denna återkomst innebär och ge oss den rätta förväntan inför denna dagen. Be att du ska göra ditt ord levande för oss. Tala till oss på olika sätt i Jesu namn. Amen. Jag ska börja med att berätta en kort berättelse från ett tillfälle när jag bodde i England. Studerade teologi ett år där. Jag studerade också på Lund, men gjorde ett år också i Oxford, där det var lite annorlunda när man skulle skrivas in i universitetet jämfört med på Lund. För där har de lite så här, vad ska man säga, Harry Potter-dräkter nästan ser det ut som. Som man måste ha på sig då när man ska skrivas in. Så jag köpte såna här robes, men så under till hade jag en vanlig kavaj. Och den kavajen jag hade, den var svart i princip, men den hade vissa nyanser av grått i sig också. Och när jag hade fått på mig allting och skulle gå till den här inskrivningslokalen, en sån här gammal, ja, också typ Harry Potter-lokal, så var det någon i administrationen på mitt college som först kollade till mina kläder och blev lite orolig över den här, liksom, den här nyansen av grått som fanns också i min kavaj. Och de kallade till någon annan lärare och så här och kollade liksom, för då tydligen så är det väldigt viktigt att det är rätt sorts mörk nyans på även kavajen under till när man skrivs in. Och de sa till och med att liksom, är det fel så kanske du kommer behöva betala en straffavgift. Ja, precis. Jag hade också samma reaktion att oj, det har jag inte varit med om på Johanne Lund till exempel. Det var liksom lite oväntat skarpt på något sätt. Och lite liknande känsla kan jag ibland få när jag läser vissa av Jesu tal om hans återkomst. Han berättar en berättelse om hur en kung har ett bröllop, bjuder in många människor till detta bröllop. Tyvärr så tackar de inte ja, så då går han istället ut och sprider ut det här budskapet till alla människor ute på gatan att ni får komma till min fest nu, bröllopet är redo. Och då kommer det massa människor in till den festen. Och det är en bild för Guds rike, hur Jesus bjuder in människor till hans rike, till hans fest. Men så efter ett tag på den här bröllopsfesten så är det en som har kommit in på festen, men där då kungen märker att den här personen har inte bröllopskläder på sig. Och jag kan tänka mig, jag känner inte till kulturen där så bra och Men jag tror att vid den här tiden var kanske ännu viktigare på något sätt, med vilken respekt man signalerar liksom till världen utifrån hur man klädde sig. Men det är ändå så att jag studsar till lite när Jesus berättar om den reaktion som kungen ger. För han säger: bind den här mannen till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och han ger en del andra också på något sätt varningar kring den yttersta domen, som får mig att så här bara, oj, är verkligen Jesus sån här? Att det kommer in en person som tänker vara med på den här bröllopsfesten, och så säger Jesus, tyvärr, bind honom, kasta ut honom i mörkret här utanför. Är inte Jesus snäll? Och är inte Jesus, alltså, är verkligen Jesus så här? Men när jag studsat till så inför bibelord, så tänker jag ofta att ja, men, om jag har lite svårt att få in Jesu tal här med min bild av Jesus, då kanske det inte är Jesu ord som är fel, utan min bild av Jesus som behöver korrigeras lite. För när jag tänker på det här ordet dom, så tänker jag ofta kanske mer på Gamla testamentets profeter, som kan vara ganska skarpa också liksom, inför Herrens dag. Så tänker jag mer att Jesus, han kommer ju bara med det här talet om att alla är välkomna, det kommer att bli bra. Men när jag läser Jesu olika liknelser, så är mitt intryck att det finns egentligen ingen i Bibeln som talar så skarpt om domen som Jesus. Så om jag ska få bort de där obekväma texterna om domen, så är nog faktiskt Jesus den jag måste plocka bort först ur Bibeln. Så även om jag hajar till inför dessa bibeltexter, så måste jag ändå förhålla mig till att Jesus talar om detta. Och det är ju lite obekvämt. Jag tycker själv det är lite obekvämt att predika över detta. Jag fick höra på Johan Lund, jag vet inte om det stämmer, att det är många präster som är sjuka på domsöndagen. Det är kanske ett jobbigt ämne att ta upp. Och det är också ett kontroversiellt ämne. För någon vecka sedan träffade jag en man som har varit missionär i Kina ett par år. Och han sa att det här om Kristi återkomst, det är ett av de här mer tabuämnena som staten inte vill att man tar upp i kyrkorna. Det finns vissa kyrkor i Kina som är statligt sanktionerade, men där styr också staten, de har ganska bra koll på liksom vad som sker i de här kyrkorna. Och just att predika om Kristi återkomst och gå in i till exempel Uppenbarelseboken och så, är vad jag förstår ett sånt här ämne som man måste vara väldigt försiktig med, för att staten känner sig hotad av predikningar som handlar om att det ska komma ett annat rike som ska ersätta kommunistpartiet, som ska ersätta styret på jorden. Så man tycker att det här är ett ämne som kan göra att folk får ett mindre lojalitet till den egna totalitära staten. Det är skönt att vi inte har det här, utan att jag faktiskt kan få rent lagligt i alla fall predika om Jesu återkomst. Men det hindrar inte att det ändå kan vara ett kontroversiellt ämne idag också i Sverige. När människor hör detta så kan de bli upprörda. Vadå domen? Ska Jesus döma mig? Mitt liv är väl mitt liv? Jag lever mitt liv som jag vill. Varför ska någon annan komma in och ha synpunkter på hur jag lever mitt liv? Det är en väldigt stötande tanke i en miljö som predikar väldigt mycket att du ska vara sann mot dig själv, ditt liv är ditt liv. Ingen får ha synpunkt på dig och de val du gör. Och jag kan själv, som en del av den här kulturen, känna en viss provokation. Liksom. Ska Jesus komma in och döma mig? Och det här ämnet var kontroversiellt på Jesu tid också. I apostlärningarna läser vi hur Paulus vid ett tillfälle blir förhörd av en romersk landshövding, Felix, som verkar lyssna intresserat först till vad Paulus har att säga. Men så står det att när Paulus började tala om rättfärdighet, självbehärskning och den kommande domen, då börjar Felix bli nervös och säga: nu vill jag inte höra mer, vi tar en paus. Jag kommer få höra dig senare igen. För de här orden, det står att han blev förskräckt vid de här orden och tyckte att det var jobbigt. Men ibland är det de jobbiga sakerna som vi ändå ibland behöver på något sätt höra. Och inte för snabbt bara liksom gå förbi, utan stanna upp inför. När ungdomar idag lockas in i kriminalitet, hur jobbigt den är, så kan de behöva höra om att dels vilka destruktiva konsekvenser det kan få för deras liv i längden, och också att det finns ett domstolsväsende i Sverige. Det kan sluta med fängelse och så vidare, hur obekvämt den är att höra. Och på samma sätt behöver du och jag inse att det finns en himmelsk domstol. Och på något sätt fundera över hur lever jag mitt liv i ljuset av den här himmelska domstolen. Det här budskapet om att Jesus ska döma mänskligheten, döma jorden, är egentligen ett väldigt positivt budskap. Någonstans har nog alla människor i världen ändå någon sorts längtan efter att det läge som världen lever i nu inte ska förbli. Att på något sätt ondskan ska ta sig tur med. Att det ska få ett stopp. Det finns så mycket ondska, och att någon griper in och dömer den här ondskan och upprättar offren för all den här ondskan som förstör så mycket. Och att skapa en ny värld som bygger på rättfärdighet, som bygger på sanning, som bygger på kärlek, som bygger på frid. Det är någonting som man verkligen kan känna ett starkt behov av när man tittar ut över världen idag. Och också kanske bara när man tittar till sig själv. Så Jesu återkomst och Jesu dom behövs. Och det är faktiskt inte Bibeln bara som talar om detta. Koranen säger faktiskt också att Jesus en dag, profeten Jesus, ska komma tillbaka och döma mänskligheten. Om vi säger att alla kristna och muslimer, tror jag, uppgår till mer än hälften av jordens befolkning, så egentligen de flesta på jordklotet tillhör en tro som säger att Jesus ska återvända för att döma mänskligheten. Men jag tror inte att majoriteten av jordens befolkning varken tänker särskilt mycket på den återkomsten eller är redo för den. Man kan ju känna till den kommande domen utan att faktiskt vara redo för den. Jesus har ju också en liknelse som egentligen hör till förra söndagen i kyrkoårets evangelietexter, där det finns 10 jungfrur som väntar på att brudgummen ska komma till ett bröllop. Och 5 av dem, eller alla, somnar till inför den återkomsten. Och de har lampor tända. På den här tiden drevs det inte på batteri utan på olja. Och 5 av dem hade extra olja med sig ifall det skulle behövas. Och när brudgummen kommer, då är det 5 som inte har någon olja kvar. De kan inte välkomna brudgummen, medan 5 av dem faktiskt har det. Så alla var inte redo. Och även där säger då brudgummen till de här som sen går och köper olja och kommer tillbaka, och säger: jag känner inte er. För de hade inte varit redo. Och jag tror att Jesus ska de här liknelserna för att kommunicera ett allvar. Att vi behöver faktiskt vara redo. Har vi tagit emot Jesus i våra liv? Håller vi vår tro levande så att den här tron liksom kan faktiskt hålla ända till hans återkomst genom olika säsonger av våra liv? I onsdags kväll när jag bad inför den här predikan så såg jag en bild av just en klocka. Inte ett armbandsur utan en sån här gammal klocka, ni vet. Man kanske plingar in till maten på en gård eller i en kyrkklocka. Eller i Broder Jakob, när ding ding dong. Broder Jakob, han är någon sån här munk som ska väckas inför morgonbönen i klostret. Och så ska den här. Och tro liksom att det Gud vill med den här predikan idag är att på något sätt signalera med den här klockan att vi liksom får vår uppmärksamhet. Vi måste vara redo inför Jesu återkomst. För om vi inte ägnar Jesu återkomst som tanke så är det lätt att vi bara uppslukas av vardagens bestyr. Som blir det liksom enda viktiga. Och vi glömmer att ställa in våra hjärtan på att men en dag ska Jesus komma tillbaka. Och jag tror att det förändrar mycket i vår livshållning när vi har det perspektivet även i vår vardag. Om vi vill klara av studier, klara av en tenta, så förbereder vi oss inför tentan. Ställer in oss på att nu är det tenta, det här är viktigt. Ska vi söka ett nytt jobb så förbereder vi oss inför jobbintervjun. Ska vi på en dejt så förbereder vi oss inför något som skulle kunna bli en potentiell familj. Men det finns egentligen inga sådana här olika saker som är viktigare att förbereda sig för än Jesu återkomst. Ändå är det så lätt att vi glömmer bort att han faktiskt ska komma tillbaka. Det var väl några veckor sedan som vi fick det här beskedet om att i januari så kommer Donald Trump att tillträda som president i USA. Och eftersom det här landet fortfarande är det mäktigaste landet i världen så fick det ju också konsekvenser för hur folk agerar i ljuset av vetskapen om att Trump ska en gång bli president. Det fick amerikanska börser att gå upp och europeiska börser att gå ner en aning. Fick också flera europeiska länder att börja tala om att stärka sitt försvar i ljuset av vilken försvarspolitik som Trump har signalerat att han vill ha. Så människor började agera på ett nytt sätt, prioritera annorlunda i ljuset av vem som ska tillträda som president i framtiden. Och jag tror att på samma sätt så kan vetskapen om att Jesus en dag ska tillträda som jordens kung få även oss att börja prioritera lite annorlunda. Leva på ett lite annorlunda sätt. Det får oss att inse att inte bara måste jag känna till någonting om Trump för att kunna prioritera rätt nu i världsläget, utan jag måste känna till någonting om Jesu rike. Vad är det här riket som ska ta över? Vilka värderingar är det som präglar det riket? Hur lever man i det riket? Vem är den här kungen? Är han och jag vänner eller inte? Är det liksom goda nyheter för mig att han kommer att ta över? Eller är mitt liv på kollisionskurs med honom så att det faktiskt är dåliga nyheter? Så att jag kanske får de här orden till mig en gång. Att du kan inte komma in. Om vi inte tänker på Jesu återkomst så är risken att det blir som Jesus hade också en liknelse där han talade om en chef som hade några anställda. Fast i den kulturen kallades det herre och tjänare. Den här chefen gav de anställda vissa uppdrag som de skulle göra i företaget. Och chefen reste iväg. Och så kom han tillbaka. Och då vissa anställda höll inte på med de uppgifter de skulle. Och vissa gjorde det. Men Jesus sa att chefen kommer liksom inte annonsera innan när han kommer. Och därför måste ni vara redo hela tiden. Ni måste liksom som tjänare vara redo och igång med det som Herren vill att ni ska göra. Vi vet inte när Jesus kommer. Kanske kommer han om 400 år. Kanske kommer han om 2 år. Eller imorgon. Eller idag. Men vi måste hela tiden leva våra liv som om han kan komma när som helst. Jag hörde om en man som på morgonen brukade gå upp och dra bort gardinerna, titta ut genom fönstret och fråga: är det idag, Herre? Och kanske inte måste göra på samma sätt, men jag tror att det kan vara det signalerar en ganska bra hållning, att på något sätt varje dag ha den här förväntan, frågan inför Gud: är det idag, Herre? För en sån inställning påverkar vår livsstil, tror jag. Vad vi tycker är viktigt att prioritera under en dag. Och det påverkar också vår hållning inför det vi möter. För om vi är redo för Jesu återkomst, då är ju Jesu återkomst bara någonting att se fram emot. Och det är också någonting som ger oss ett väldigt starkt hopp i de olika omständigheter vi befinner oss i, eller världen befinner oss i. Och jag tänker ibland att om jag inte hade trott på Jesus och vetat att han är på tronen och att han ska komma tillbaka, då tror jag att jag hade varit ganska modlös och deprimerad i den här tiden. När man läser om så mycket krig ute i världen, så mycket kriminalitet inne i vårt land, så mycket politiska spänningar både här och runt om i världen, och klimatkris och allt möjligt. Jag tror att jag hade varit betydligt mer tyngd. Men när vi vet slutmålet på något sätt, vart hela världen kommer landa, när vi vet att Jesus kommer att komma tillbaka och ställa till rätta allt detta, då är det fortfarande lika allvarligt med allt detta. Och det är lika jobbigt. Men det knäcker inte oss på samma sätt. För vi har ändå att se fram emot. Vi vet hur det kommer sluta. Jag tänker mig att om Frodo i Sagan om ringen på förhand hade vetat att den där ringen skulle komma ner i det här berget och att det skulle sluta bra, så hade det varit ännu lättare för honom att orka när det var som tyngst. Nu levde han på hoppet ändå, för han hoppades. Men han visste ju inte säkert. Det som är så bra för oss är att vi vet säkert hur det kommer sluta. Det är inte ondskan som kommer få det sista ordet, utan det är en upprättelse av hela skapelsen. Och det gör man inte mer passiv inför att Jesus kommer ändå komma tillbaka. Utan tvärtom kan det göra oss mer aktiva att kavla upp armarna och jobba för en bättre värld. Men vi gör det inte utifrån en sorts förtvivlan. Eller vi måste försöka, allting håller på att gå under. Utan vi gör det med en förväntan att det här kommer bli riktigt bra till slut. Och redan nu får vi verka så gott vi kan för att det ska bli riktigt bra. När Jesus hade hållit en predikan om hur det skulle bli inför hans återkomst med väldigt mycket turbulens i världen, och så sa han att när ni ser allt detta hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Så kriser behöver inte slå ner oss, utan tvärtom kan det få bli en påminnelse om att just det, världen är i uppror, men Jesus har sagt att han ska komma tillbaka, och vi kan räta på oss och gå in i vilken tid som helst med en förväntan, en glad förväntan. Det är som avgörande tillfällen ofta att de kan innehålla både ett djupt allvar och en djup glädje samtidigt. När jag skulle gifta mig, då minns jag när jag vaknade på morgonen hur jag på något sätt insåg allvaret i: vad är det jag ska göra idag? Jag ska ställa mig framför altaret i en kyrka, inför Gud, inför människor och inför Josefin, en fantastisk kvinna, men som jag ändå bara känt i drygt ett år. Och så ska jag lova henne att resten av mitt liv Vad som än händer är det du och jag. Vad är det jag ska göra egentligen den här dagen? Det är ju en otrolig liksom överlåtelse. Och jag är väldigt glad att jag fick den där korta stunden innan jag gick upp och bara fundera över, reflektera över allvaret på något sätt i det som jag skulle gå in i. Och jag kände att denna överlåtelse, den vill jag göra i det här allvaret av vad det faktiskt innebär. Och sen resten av dagen så var det bara en otrolig glädje och förväntan inför det här tillfället. Och hela dagen var kanske den lyckligaste dagen i mitt liv. Det var så mycket glädje, så det var både allvar och glädje samtidigt. Och jag tror att det är på samma sak med det här ämnet med Jesu återkomst. Att det är ett oerhört allvarligt ämne, för Jesus kommer att döma mänskligheten. Men det är också en oerhörd glädje samtidigt, för det kommer bli den bästa dagen någonsin. När Jesus på allvar upprättar skapelsen. Och just därför så vill vi ju förbereda oss för den. På grund av att det här var en så viktig dag för mig och Josefin så förberedde vi oss. Jag tog en dusch och klippte mig. Josefin gjorde betydligt mer. Hon gick upp rätt tidigt. Resultatet blev också betydligt bättre. Hon var 100 gånger vackrare än mig. Men det är ju så, inför stora ögonblick så förbereder vi oss. Och vi har den här både allvaret och stora glädjen. Och med Jesu återkomst tror jag att vi måste på något sätt inse att det här är en verklighet. Jesus kommer döma jordklotet. Jag hade något bibelord här också om hur när Paulus är och predikar i Aten så säger han det. Han säger så här till de sekulariserade grekiska filosoferna där i Aten. Så säger han att Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det. Sen han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Så han liksom gick till de här människorna som inte kände till Israels Gud. Visste ingenting om, eller ja, de kanske visste någonting. Men så sa han det att det jag vill säga till er är att Gud har bestämt en dag då det kommer en man som ska döma mänskligheten. Han heter Jesus. Och nu finns det en tid att omvända sig. Nu finns det en nådatid fram till den dagen. Ni kan få det rätt med Gud. Om ni omvänder er. Om ni tar emot Jesu förlåtelse. Då drar han ett streck över era synder. Ni får börja om på nytt. Och ni får leva med Jesus. Och då när vi lär känna Jesus. Så mer och mer tror jag, ju mer vi lär känna Jesus, desto mer ser vi fram emot den här dagen. För då inser vi att han är helt underbar. Och det får oss att börja längta efter den här dagen. För nu har det varit mycket fokus på de allvarliga elementen i Jesu tal om Jesu utkomst. Men han beskriver det ju just som en bröllopsfest. Och han ger också till många människor en väldigt positiv inbjudan och säger att vid den här tiden så kommer Gud säga till många människor, gå in i er Herres glädje. Så det är en otrolig glädje som kommer känneteckna den dagen. I Uppenbarelseboken så liknas det också vid ett bröllop där bruden står redo för sin brudgum och brudgummen Jesus kommer och då torkar han allas tårar från ögonen på folket. De känner inte till någon död, de känner inte till någon sorg, någon gråt eller någon plåga, utan de solar sig i glansen av Guds härlighet. Även där finns allvaret kvar. Johannes i Uppenbarelseboken säger att hundarna, trollkarlarna, de otuktiga mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn, de hamnar utanför den himmelska staden. Men fokuset ligger på den här nya himmelska staden som faktiskt är redo för Jesu återkomst. Där allting är upprättat. Där det inte finns någon nöd. Det finns ingen sorg. Utan det är bara oändlig glädje. Och i ljuset av den otroliga glädje vi kommer få ta del av då. Blir det också lite lättare kanske redan nu. Att bära det lidande vi befinner oss i idag. Men framförallt tror jag att när vi väl är inne där. så kommer alla de här lidandena blekna på något sätt. Kommer knappt kunna minnas smärtan i ljuset av den otroliga härligheten. För om vi tänker efter, tänker jag den här jorden som vi ändå finns mycket vi också uppskattar. Det är inte bara elände och kaos i världen. Det finns så otroligt mycket som vi gläder oss åt på den här jorden. Men tänker det utan ondskan. Tänker att alla som har fallit offer på något sätt för ondskan i den här världen får upprättelse. Tänker att ondskan inte längre finns kvar. Tänker att det är en ny jord där himlen präglar allting. Men framförallt, tänk att få möta Jesus ansikte mot ansikte. Redan nu så kan vi ju tycka att ja, men Jesus, han är riktigt bra. Och ändå så ser vi honom bara lite i en dimma, liksom som i en gåtfull spegelbild. Vi ser honom, vi ser konturen av honom. Vi får del av en del av honom. Hur bra kommer det inte bli när vi får se honom ansikte mot ansikte i all hans härlighet. Gud, vi tackar dig för att du har bestämt en dag då du ska göra om allting, då du ska totalrenovera hela jordklotet. Tack att du inte lämnar den här världen åt sitt öde. Tack Herre att du inte kommer låta ondskan fortsätta härja eller få sista ordet. Tack också att du inte vill att ondskan ska få sista ordet i våra liv. Du ser allt det vi har deltagit i upproret mot dig. Alla de sätt som vi själva har varit en del av problemet i den här skapelsen. Tack att vi får en tid nu att omvända oss. Att ge oss själva till dig. Och att be om din förlåtelse. Och tack att vi får ta emot den. Tack att vi redan nu får höra förhandsbeskedet om att genom Jesu blod så är vi fria och kommer få en frikännande dom. Och tack Herre att den här dagen kommer göra allting helt annorlunda. Och vi ber och längtar efter att du ska komma snart, Jesus. Tack för den fantastiska dagen när du ska komma. Vi vet inte om det blir om 1000 år eller om 2 eller idag. Men vi ber Herre att du ska komma snart. Och vi tackar dig för att vi får leva våra liv i vetskap om att du ska återvända. Tack Jesus, kom snart.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.